Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Godmiddag. Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Det plockar fram ett vanligt måttband.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Vi är bäst! Hela vägen!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag satt alls precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Tommy Soran Gemi
är över att ha hjälpt till.
Idag hälsar vi starkt välkommen till Torbjörn Andersson.
Ja, tack så mycket.
Marcus, du är här också.
Ja, tack så mycket.
Torbjörn är docent i idrottsvetenskap med särskild inriktning på mothistoria. Författare till böcker som Kung Fotboll, Tvåbandsverket, Spela fotboll, bondjävlar, där jag håller i den tjocka del 2 här, dryga 600 sidor. Han har kunnat slå ihjäl Peter Fröjfeldt med den. Den döende bandyn, bra titel.
Mm. Med frågetecken.
Med frågetecken.
Den är inte helt död förklarad utan den okay. Sprattlar.
Mm. Ja, jag måste tänka vem är konstnären nu igen. Det är ju han, den döende dandyn.
Mm.
Vad menar du då?
Herregud. Dardel.
Dardel, Nils Dardel, ja. Och aktuell med en ny bok som heter Fotbollens kuriosa kabinett, som du ska få berätta mer om lite senare. Men vi har tagit hit dig idag från Malmö universitet för att snacka lite om svensk supporterkulturhistoria. För det är du bra på.
Ja, något sånär.
Ja.
Så blyg.
Allt är relativt i fotbollskretsar. Folk har välja krav där. Så man får, det är som i schack. Är du bra i schack? Ganska bra är det bäst att säga.
Ja,
annars får man stor stryk.
Ja. Relationen mellan supportrar och ordningsmakt kanske aldrig varit sämre i Sverige, eller?
Nej, det har det väl inte. Utan det har varit en ganska icke-relationer på att säga, men fram till så här med moderna klackar kommer där kanske runt 70-80-talet där, så innan dess finns det ju knappt någon relation, så att, och det kan väl kanske stämma att den är som sämst idag, i och med att supportkulturen är så stor.
Ja.
Det var väl ingen bra relation på 90-talet heller, men då var det ju liksom ganska små de här klackgrupperingarna, så att
vi tänkte liksom ta oss egentligen med hjälp av dig hela vägen från
begynnelsen
så till det vi kan, fram till då idag och villkorstrappan och den spända relationen som ändå man får säga är nu då. De första, nu fotboll då som blir kanske största fokus här då, men de första fotbollsklubbarna grundas ju i Sverige i slutet på 1800-talet. Vad är det för folk som går på matcherna då?
Ja, det vet man väl inte så mycket om, för man kan väl säga att de första fotbollsmatcherna, alltså det är ju väldigt lite folk, det är ju publiksiffror, vi talar om några hundra då, och de här tidigaste lagen är ju medelklasslag, och medelklassen var ju ganska lite, och ganska få procent i samhället, så det var inte mycket publik, men förmodligen då medelklasskaraktär. Så att, men det finns liksom inga berättelser om dem sådär, så att, och det drar ju faktiskt väldigt länge innan supporterna får en egen röst. Så att, man kan säga att det är väl män då som gillade fotboll, förmodligen kompisar till de här som spelade något i den stilen. Och sen är man lite orolig för publik från början, för de tidigaste domarreglerna står att man kan ingripa mot publiken, så någon potential fanns redan från början där till liksom oro.
Ja, ja, okej.
Domaren har rätt att ingripa, slänga ut folk från
och ballarna. Det bör väl ha stått för att man visste från England att det var, där fick man ju proffsfotboll redan 1880-talet, och där var det ju stökigt från början. Så, att, så jag antar att man bara skrev över den typen av regler och översatte från engelskan, och då var publiken med där liksom.
Ja, då tar vi den regeln också.
När kan man börja prata om att det finns en supporter, röst?
Ja, det är väldigt svårt. En supporter skulle man kunna kanske sätta rätt så tidigt, kanske redan sedan 1910-talet. Men en röst, då får du nog dröja till, skulle jag säga. Ja, nästan att det kommer fanzines och sådär liksom på 70-80-talet där någonstans, ja. Där de får en röst. Alltså.
Ja, just det.
Och en djupare identitet i den meningen att man funderar på vad det är att vara en supporter. Sådär. Mm. Medan man går på fotboll väldigt troget. Är det en supporter? Det kan man diskutera. Med. Ja.
Men den första där då, på 1910-talet, hur ser den supporten ut?
Ja, men då kan man säga att svensk fotboll är rätt speciell, att i många länder när medelklassfasen är väldigt lång. Jag läser nu till exempel om Danmark, det är långt in på 30-talet där medelklassen som spelar mot varandra finns knappt arbetarklass. Men i Sverige kommer det rätt tidigt då. Redan 00-talet, 1900-talets början, kommer arbetarklasssupporter. Och då blir de här derbyna. Örgryte var det fina laget, Göteborg mot IFK som var då folkets lag. Och så småningom IFK Malmö, det fina laget, Malmö FF, arbetarklubben. Och då kommer väl en supporter i sådana fall hos arbetarlaget som väl bara reflekterar över det här. Hur fint att kunna slå ett medelklasslag och man är fler på läktarna. Och de står ju på ståplats som är billigare än sittplatsen där den här då lite mer belevade medelklasspubliken till Örgryte eller till IFK Malmö sitter. Mm. Så där kan man tänka sig att de börjar fundera på det här, vad det är att se på fotboll, vad det innebär. Och i den meningen kanske en supporter om man går på matcherna. Då, så.
Mm.
Men de har ju ingen röst sådär, att de har någon sorts tidningar eller något, att någon intervjuar dem i tidningarna. Det står nästan ingenting om dem. Det är ju bara liksom spelarna och tränarna. Då, så.
Mm. Mm. För det, vad ska man kalla det? Alltså det blir väl ett regelrätt slagsmål mellan just ÖIS och Blåvitt runt tekoskiftet där.
Det är många slagsmål där. Ja, det är väldigt röjigt.
Ja. Hur illa var det?
Ja, men det är svårt att säga med dagens mått, för jag menar, nu är det ju så uppenbart brutalt liksom bland huliganer världen över som är väldigt hårt fara. Men det är illa, så jag menar, samhället på den tiden är ju känsligare, skulle man säga. Så att det är ju debatt till och med på nivån att man kanske borde försöka sluta med all fotboll i Göteborg. Och det är ju liksom Sveriges fotbollshuvudstad då, från start, där publiken finns och bästa spelarna.
Fan, man hade ju precis börjat.
Ja, och det går väl upp också för mig till kronprinsen nu. Någon säger, vad ska vi göra? Så att man gör ju saker, man höjer liksom biljettpriserna för att bli av med arbetarpubliken och sådana saker. Så det pågår en debatt, för det är mycket bråk. Och på den tiden har ju klubbarna sådana djupa identiteter, skulle nog många idag avundas. Så det kan ju både vara styrelsefolk med i bråken och spelarna och publik.
Mm.
Det är liksom en enhet de här lagen, inte som idag. Liksom. Det är svårt att se liksom, någon styrelseordförande börja slåss också. Eller så där. Men det kunde man ibland. Då, så.
Men det är slagsmål då, och stenkastning och lite allt möjligt?
Ja, någonstans där. Alltså, inte sådär.
Men folk blir inte ihjälslagna?
Nej, det finns ju några fall av man slår någon till medvetslös. Jag tror 1919 första i Sverige där, och då åker den förövaren i fängelse i Karlskoga. Men det här Göteborg är nog mer, man jagar domaren till spårvagnen, till tåget och sånt där. Det är stenkastningar och det är slagsmål. Och, sådär. Och det sprider ut sig på gatorna, så man ser ju skämtteckningar med poliser och med sablar som springer runt där också. Liksom så. Så det får man nog säga är grovt faktiskt.
Så det är den första huliganen egentligen, kan man säga. Han, eller hon, förmodligen han då, som hamnar i finkan i Karlskoga.
Ja, det skulle man kunna säga att det är den första, om man nu ska ha det.
Dömda.
Och där stängde man av arenan på ett års tid. Och det är ju första, vad jag vet, så här långa straffet. Aha. Ett år, man fick inte spela någon fotboll i Karlskoga på ett år.
Nej.
Och de var ganska duktiga faktiskt då. Så att jag tror inte, det har inte varit någon värre straff sedan dess. Jag tror jag hittat något till att man stänger av i ett år en arena. Men det gjorde man då. Så att man var ju medveten. Och 10-talet är rätt bråkigt. Sen lugnade det ner sig sådär.
Är det KB vi pratar om nu då? KB, nej, det är inte KB 63.
Det något heter Karlskoga IF. Karlskoga IF, ja. Som senare blev där KB 63.
Ja, just det. Heja K, heja B, heja KB 63.
Och det var redan då bråk med Degerfors inblandat, så det var någon lokal rivalitet. Så det är alltid logik nästan i de här bråken då, att det är ofta lokala rivaler. Mm. Och sen har det väl oftast hänt något att man är förbannad på domaren eller en spelare som har ruffat.
Uh-huh.
Så det är inte så att de skulle ha identitet i den meningen, idag ska vi slåss. Det skulle man kunna säga, en modern firmamedlem har just ju det. Den ambitionen kanske.
Mm, uh-huh.
Men det hade de inte då, men de var kanske småfulla, så blev de förbannade och sen rusar man in på plan eller så.
Mm. Och då dricker de brännvin antar jag.
Ja, det började bara vara för, jo.
Ja.
Och för motboken kom ju senare när man började reglera det här lite, så att,
just det.
Så då fanns det någon tydlig, ska jag tro också, alkoholkoppling, så att du kan sitta på lokal, åtminstone i Göteborg och Stockholm.
Mm.
Där man hade väl lokaler, så att sen smugglade du in brännvin i sådana fall då, från,
ja, just det.
När motbokstiden kom, fast det var förbjudet, men det var ingen som kollade egentligen.
Nej, det är som banden idag då, kan man,
ja,
säga.
Kan man säga att det har liksom överlevt, men
man blir också nyfiken på ditt arbete. Hur tar du reda på allt sånt här?
Ja, nej, men det är ju svårt, och det finns ju jättestort mörkertal, för jag har försökt räkna så där på huliganismen, hur många fall, och där finns ju jättemånga man inte har kommit åt. Men i princip gjorde det så att jag gick igenom den största sporttidningen, och den hette på den här tiden Nordisk Idrottsliv och Idrottsbladet, och där stod det ju ibland stod det ju, de här Göteborgsbråken var ju väldigt uppmärksammade, så där kunde man ju lätt få reda på dem, och då gick jag vidare i lokalpressen på dem och läste Göteborgstidningarna. Sen stod det ju mycket sådana här små notiser om någon match kanske någonstans, att det har varit lite oro eller bråk. Då tittade jag i den lokaltidningen. Och sen har jag också kollat utöver det i Svenska fotbollsförbundet, hade sådana här korrespondens där de skrev till olika klubbar, och kunde vara sådana här att vi har fått in en rapport om att det var bråk i Sala här och domaren blev jagad och sådär. Så då tittade jag i lokalpressen där, så det är någon sorts letning med lokalpressen som djupaste källa och ibland fotbollsförbundet. Så där.
Det låter tidskrävande.
Ja, det var det ju. Det här är då i avhandlingen Kung Fotboll, den tog ju 9 år. Kanske inte heltid sådär, men jag hade ju andra jobb vid sidan om och så, men att... Men visst, det var tidskrävande, men när man road så är det ju...
Ja.
Jag njöt, jag ville ju hitta så många publikbråk som möjligt. Jag var ju jätteglad, en lyckad dag var man hittar mycket gammal huliganism.
Ja.
Någon som fått käken avslagen i Sala, så ja, bara, yes!
Toppen!
Men har du sparat allt i något personligt arkiv också, eller får man göra det? Trots att det är liksom, om det har stått i Sala-kuriren, så
ja,
kan
jo,
du skärmdumpa?
Jag har ju en massa liksom, fotokopier hade man inte på den tiden. Mobilen fanns ju inte.
Nej.
Det är 90-talet, så man fick ju kopiera då liksom, och sen sitta och skriva. Så jag har en massa så här skrivblock där jag har skrivit ner allt det här. Så att.
Ja.
Nu när vi ändå är inne och pratar om det, vad, för att bli då docent i idrottsvetenskap, hur ser vägen dit ut?
Ja, man kan säga, jag läser då, alltså det är ju rent slumpmässigt, för man kan säga att jag kunde bli det här var ju, det var ju min defekt som jag gjorde karriär på, för att jag var ju så här fanatisk engelsk fotboll sen 70-talet, jag är född 63 då, och... Alltså på den tiden, det var ju ingen som var fotbollsintresserad, så det var ju, föräldrarna var ju bekymrade för mig. Och liksom jag satt och lyssnade på så här engelska radio på BBC, man knappt hörde vad de sa där. Och sen gick jag till bibliotek varje dag och läste alla engelska tidningar. Det var ungefär den kontakt man hade. Köpte man tidningen Shoot också. Så att jag blev väldigt bra på engelska sådär, men det var ett jätteintresse jag hade. Och till exempel, sen läste jag kulturvetarlinjen i Stockholm, och jag hade kompisar som nog såg fotbollsmatcher, och jag gjorde det också ibland, men vi pratade inte om det. Det var så ute.
Okay.
Det här var då lite mer så här politiska vänsterkretsar, men det var helt ute så, inte minst i Stockholm.
Uh-huh.
Och sen kan man säga, skulle jag börja flytta till Malmö lite på slump och skulle bara plugga något som jag visste allra minst om, tänkte jag bli allmänbildad, det var historia.
Mm.
Läste kvällskurser, och då i den vevan kom också det här Hejselkatastrofen. Och då kan man säga, jag hade tur att bo ihop i kollektiv med Göran Greider, som då precis hade kommit in i Dagens Nyheter. Så han sa, skriv något om det här, för de skrev då i tidningen, det här var ju huliganism, och så det här, det var snarast det misslyckade kampen mot huliganismen. Nej, Hillsborough-katastrofen. Mm. Hillsborough, 89. Så jag skrev om det i DN och fick blodad tand och började läsa på forskning. Och sen då i Lund började läsa historia på kvällstid, och fick man skriva uppsatser. Och då blev det, då skrev om den ändå engelsk fotbollsforskning som då hade kommit på fanns. Och sen var det ganska lätt att doktorera på den tiden. Det var liksom ingen status, och folk frågade, ja, vill du doktorera? Ja, får jag skriva om svensk fotboll? Och det var ganska dålig på, för det var England jag gillade. Tänkte jag, men då skriver jag svenska varianter av det man har gjort i England liksom, om publiken och sådana saker framförallt.
Mm-hmm.
Och sen kan man säga, sen när jag var färdig med det här precis då, så skapades Malmö högskola. Och de ville satsa på sport, det var ingen status i det, det var inget som Lund ville ha. Så alla som hade skrivit något lite vettigt om sport, nu överdriver jag lite, men fick jobb där. Okay. Så det var liksom, så det är en ren slump, alltså en räcka av så här liksom slumpartade situationer.
Jag förstår. Kan man bara få ha en fråga om hur det var att leva i kollektiv med Göran Greider?
Nej, ja, men det var ju mytologiskt redan då, så att det var ju, men ja, så hans frukost bestående av, vad var det, 2 vinerbröd och x antal cigaretter, och vi läste franska ihop han också faktiskt, att, och det var kul för han fick ju sitt genombrott där, så att jag kommer ihåg när DN ringde och sa någonting att han har skrivit någon grej där om att ja, du får skriva vad du vill liksom, du får någon bara fri roll, fick han från dag ett där liksom.
Och vilket år var det här då?
Ja, det här var ju 87, 88 kanske, någonting där.
Men vad ska man läsa för att få sitta på en lektion eller en föreläsning med dig?
Ja, då har jag kvällskurser här på distans om fotboll, och sen annars läser man det som heter idrottsvetenskapligt program, och det finns ju ett par av i Sverige som är 3-åriga utbildningar. Mm. Och det är inte folk som vill bli idrottslärare, utan folk som vill jobba liksom inom, ja, med sponsringsfrågor eller med frågor om integration i kommuner och sport och fysisk aktivitet och idrottspsykologer och allt möjligt. Mm. Där, så att.
Och då kan man kanske till och med hamna på en föreläsning med Karl-Axel Hagerskog, eller?
Ja, det kan man. har du gjort det, eller? Men det kan man. Ja. I Växjö.
Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com, alltså patreon.com, och så söker ni efter snett inåt bakåt där, så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt, och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare, den som du alltså lyssnar i nu förmodligen, så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt, så är det bara att du hör av dig till oss, antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns, eller också kan du mejla till mig på emil.p.eriksson@gmail.com. Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.